Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
...241 Premier League-matcher gjorde Fredrik Ljungberg för West Ham och framförallt Arsenal. Näst flest matcher av en svensk i Premier League genom tiderna. Bara Sebastian Larsson har gjort fler.
241 mål har fransmannen Karim Benzema gjort under sina drygt 10 år i Real Madrid. Bara tre spelare har ett bättre målfacit i klubbens historia faktiskt. Cristiano Ronaldo, Raul och Alfredo Di Stefano. Ingen dålig tri.
241 Serie A-matcher för Inter gjorde Nacka Skoglund. Nacka som kärleksbombades på ett minst sagt mycket fint sätt av Jens Fjällström i vårt avsnitt 231. Lyssna gärna på det.
241 som i 1,241 poäng i snitt per match gjorde Kent Nilsson på sina drygt 500 matcher i NHL i soccer. Han tillhör med det snittet topp 10 i ligans historia och bara Peter Forsberg och svenskar har haft en bättre genomsnittlig poängkurd än Mr. Magic som ju blev Nilssons smeknamn där borta.
Mer NHL, 241 mål lyckades Tiger Williams göra under sin karriär i världens främsta hockeyliga. Vi talar 70- och 80-tal. Detta trots att han är ligans mest utvisade spelare genom tiderna efter att ha suttit nästan 4000 minuter i utvisningspåsen.
241 singelmatcher i Grand Slam-turneringar gjorde Pete Sampras under sin karriär. Amerikanen vann så många som 203 av dessa 241, vilket ledde fram till totalt 14 titlar för Sampras i Australian Open, US Open och Wimbledon.
Sampras, det var en hård servare, minns jag. Kan det möjligen ha gått? Ja, men har det gått 241 knyck i serven?
Ja, bra tänkt. Men för det, så där fort går ju faktiskt de hårdaste servarna. Men Sampras var inte riktigt så hastighetsstark. 220 ungefär låg han på. Men rent utförandemässigt anses han av många ha tidernas bästa serv.
Ja, okej. Okay. New balls, please. Eller eftersom det handlar om tennis.
Avsnitt 241 av Sporthuset kommer här.
Då har jag en farsan dubbel här med pommes.
Ja, det var min.
Och vi har en tryffelburgare. Enkel. Varsågod. Och sen så var det en dubbelgreven med pommes. Ja. Och sen hade vi en sibanjad.
Det måste vara jag.
Härligt. Smaklig måltid, killar.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Tack.
Vilken börjar du med?
Ja, nu kör jag på tryffelburgaren. Jag tycker att tryffel alltid är väldigt gott på hamburgare. Så då står det kött, tryffelost, cheddarost, karamelliserad lök går ju alltid hem, lökring och tryffelmajo.
Gillar du tryffel, Lasse, eller?
Mm. Stör mig inte, jag äter. Men jag gillar ju lök. Ja, ja.
Karamelliserat.
Men nu kommer betyget här på tryffelbiten där borta.
Jo, men det är fin. Lagom mycket tryffelsmak får man säga. Man kan ju se här att det är en smashad hamburgare som det heter. Det är ju en form av stekteknik man har. man formar ihop den som en sorts boll. Sen har man, lägger man den på stekplattan och så trycker man ut den. Då bildas det en fin stekyta eftersom den formar sig väldigt bra efter, efter plattan. Bra bröd för sig är väldigt mjukt och fint. Det är en väldigt bra köttbit i hamburgaren. Det är att man ska inte ha massa olika typer av kryddor och blanda ihop färs, utan det är väldigt lätt hanterat. Det är grovmalet och så lätt formar man ihop det, så det är mycket luft och fint, så att det, om man säger, fettet smälter väldigt bra i den. Och sen att den, när man trycker ut den då, så formar den sig väldigt bra.
Och så är den andra där, för du beställde in två.
Ja, den heter Greven, så det är väldigt mer en klassisk bacon cheeseburger.
Det låter lite trevligt tycker jag.
Greven. Så, precis. Kött, cheddarost, bacon och husets mayo. Nej, men den här var också väldigt god, för att säga. Jag gillade den här majon också.
Det var något specialare, eller?
Det står i husets majo, jag vet inte om det är något sådär, men bra smak. Nej, men generellt, den här får definitivt godkänt med råge.
Och så lite dricka också. Vi kanske ska berätta vem vi har med oss, Lasse, som hamburgarexpert i detta avsnitt.
Ja, Andreas Almgren, välkommen.
Tack så mycket.
Och du är ju hamburgarexpert, det kan vi snacka om. Det är ju en sportpodd ändå. Det var grymt klipp jag såg på sociala medier när du satte svenskt rekord, va? På 3000 meter. Och du visste inte om det. Du hade kommit i mål där och var oerhört engagerad såklart i vilken tid är det. Och snacket började gå där. Det började susa lite grann och inte berätta.
Nej, men alltså... klockan när man såg tiden, den stod ju precis vid mållinjen och de hade bara en, vad jag kunde se.
Och den visslade ju förbi precis.
Ja, precis. Så jag bara sprang och så kom jag i mål och så kände jag att det här gick ändå, det gick snabbt. För jag vet att jag såg klockan med tre varv kvar och då, lite snabb huvudräkning, så visste jag att jag var på väg mot en ganska bra tid. Men så såg jag några där i läktaren som jag kände, så jag frågade bara liksom, vet ni vad jag sprang på för tid? Så sa de 7:48 någonting. Och då började jag ju snabbt tänka att jag vet ju att det svenska rekordet är på just 7:48 någonting.
Någonting, ja.
Precis. Ja. Så då stod jag och fortsatte prata med dem. Och sen hörde jag bara spiken i bakgrunden säga svenskt rekord. Så då liksom sa jag bara, sa de svenskt rekord?
Det är det vi har sett. Ja.
Och då liksom, ja!
Ja, det finns något rörligt klipp på det där.
Ja, jag har sett det.
Officiellt har inte kommit än. Höga 48! Det är helt jävla galet.
Närbilden på Andreas Almgren.
Det känns rekord!
Det här var kul att se. Jag blev glad och dina vägnar, om jag uttrycker mig så.
Tack så mycket.
Och du har varit med i Sporthuset två gånger tidigare. Minns du vilka avsnitt? Nu ska vi se om man har Stefan Holm-nivå här på frågesporten.
201.
Bra. Mycket bra. Det andra är svårare kanske.
Ja.
Då var ju Lasse med och gjorde laktattest. Mjölksyratest.
Ja, det borde jag ju aldrig glömma. Vilket jag i och för sig inte gör, men jag har dock inte associerat det med
212.
Bra!
Vad är det för lirare vi har med?
Nej, men jag tror att jag kom på att vi snackade ju någonting om jag hade någonting på den siffran, och så kom jag på, men sa inte jag någonting om Carolina Klyft i något Osaka-VM?
Och då 212.
Ja, precis. Ja. Nej, det satt.
Du är lite lost här i siffror.
Nej, jag blir imponerad. Du kan ju alla avsnitt utan till, Tom, men det är bra gjort. Varje avsnitt är ju ändå en timme nästan där kring. Men att du också, Andreas, har sån kunskap i sifferminne här, det är bra.
Ja, jag applåderar. Har jag alltid gillat.
Om ni har lite sål i bakgrunden, så är det för att vi är inte hemma hos dig, Lasse, nu. Utan nu är vi, det är inte du som har snickrat upp de här hamburgarna.
Absolut inte.
Utan det är restaurangbrödernas i Gustavsbergshamn, där vi för andra gången är. Och
är du sponsrad på något sätt? Nej. Sport? Ingenting.
Nej, det finns ingen spons. Men däremot så är det så här att vi fick faktiskt maten förra gången gratis, men det var tack vare att Mika Zibanejad ju äger stället, och då var vi här i samband med det avsnittet. Och du var ju så tjurig då efteråt.
Ja, jag tycker det var lite kartigt av er att sitta här och vräka i er godheter.
Ja.
Och så bor jag liksom... Precis. 692 meter bort.
Fast jag var här då.
Jag har aldrig varit här, det var första gången faktiskt. Men nu vill vi veta vad du tyckte. Du är ju hamburgerkunnig.
Jag började ju nörda ner mig lite där för några år sedan. Men jag tyckte det var gott. Jag gillar ju den här typen av stekteknik som man använder här med smashburger, för det sitter väldigt mycket smak i stekytan och man får till den väldigt bra. Och det fick de. Så bra betyg.
Hur har din träningsdag idag, hur ser den ut?
På morgonen körde jag ett sånt här tröskelpass. Ska inte gå in på det för mycket, för då kanske Lasse går därifrån.
Nej, vill ni veta mer om trösklar så rekommenderar vi avsnitt 212, där Lasse ju fick elitvärde.
Ja, det var jag klar där, tycker
jag. Men så då körde jag 3x10 minuter tröskel. Och sen nu på eftermiddagen ska jag springa också ett tröskelpass 10x1000 meter med en minuts vila. Så totalt så blir det ungefär 19,5 kilometer intervaller och 32 kilometer löpning totalt. Så det är en bra träningsdag.
Sporthuset 241.
Vi ska ju kärleksbomba lite senare också, ja, och det ser vi fram emot, och då har vi en specialinbjuden gäst. Vi kan återkomma till det. Annars, tack till alla som hörde av sig om vårt intro som vanligt till Sporthuset. @ Sporthuset på Twitter, Sporthuset Podcast på Instagram. Hemsidan heter ju också Sporthuset Podcast. Micke Holmström, Henrik Eneroth, Johan Larsson, Jonathan Smeds, Axel Hurtig. Och så här då, obducenterna, de fortsätter leverera. De är nytillkomna i följarskara, verkar som. Obducenterna, logpunkarna från Lincellsjön, Sveriges äldsta pojkband, så presenterar de sig. Och var ligger Lincellsjön? Plockade fram lite snabbt här. Det ligger i Härjedalen nära skidmetropolen Vemdalen. Det var en av dem som hörde av sig till Sporthuset. Och de kom ytterligare en grej, en bonusgrej, nämligen att 241 000 tittare såg på Sveriges Television live-reprisen, om man kan kalla det så, i mötet mellan Sverige och Kamerun, Sveriges VM-premiärmatch 1994. I dessa coronatider så händer det ju märkliga saker. Gick in på text-tv och kolla hur man liksom på sid 308 kan se så här målskyttar Kamerun-Sverige, som att det har hänt precis nu. Och det har blivit ett väldigt bass surr om de här VM94-matcherna.
Ja, Henke Larsson har varit företagsam sedan han kom in. Där skjuter han, väldigt bra ribban. Martin Dahlin då? Ja! Som en blixt från klar himmel, kan man säga. Ett härligt långskott av Henrik Larsson, Henke. Målvaktens fingertoppar, ribba, Dahlin och in. Och då kan vi skönt nog inte förlora den här matchen med 1-2, som vi brukar göra i VM numera.
Vad känner ni kring det här fenomenet? Gamla matcher i coronatider?
Ja, vill folk kolla på det så absolut. Jag tycker ju lite att se en hel fotbollsmatch där man vet resultatet är inte riktigt min grej.
Alltså, du brukar väl säga att det spelar ingen roll. SVT kan sända en svart ruta klockan midnatt. Det är en kvarts miljon som tittar ändå, brukar du säga.
Mm. Och då... Ja, de har väl genomsnitt ett par hundratusen på en svart ruta, ja, dygnet runt.
Men om det brukar vara en kvarts miljon och det var 241 då den här gången, tusen, så är det ju ändå några som har snappat att matchen var några år sedan. Kanske slå av då. Mm. Jag håller med. De som vill se ska jättebra. Varsågod och titta liksom. Slipper ni rota fram en gammal VHS-kassett och framförallt hitta en gammal VHS-videobandspelare, vilket kan vara ännu rörigare. Men jag tycker det är... Jag förstår att det är många i vår bransch som har väldigt lite att göra just nu. Och det är liksom uppenbarligen även på text-tv sportredaktion. Men liksom... Ja,
men jag tänker, det finns ju annat. Jag menar, det finns de här, vi ska prata om sportböcker lite senare, för andra eller tredje veckan i rad, med massor av tips som man kan ägna sig åt än att titta på en gammal fotbollsmatch man vet hur det gick. Och framförallt också de här dokumentärerna som finns på de olika streamingtjänsterna. Jag såg ju Maradona, det är 5+ på den dokumentären, måste du sen gå på SVT Play. Och du pratade när du kom hit om
Sunland Till I Die.
Just det.
Ja, mycket bra. Så jag gillar väl första säsongen bäst, men den andra också mycket bra.
Vad är det som är bra med den?
Alltså, jag tycker det är lite kul. Om man bara tar första säsongen, så är det ju själva tanken att nu ska vi se deras comeback från Championship till Premier League, och sen bara skiter sig allt, och så får man vara med i, ja, men hela soppan. Det är en inblick som man inte får se annars liksom. Tycker det är väldigt intressant att följa.
Men så finns det ju annat än sport också.
Jag vet att det är en överraskning.
Just i med att det är en sportpodd.
Jo, men jag vet. Ja. Men alltså det är ju faktiskt, man kan ju höja. Tänk att Giuseppe Verdis La Traviata sändes på SVT här. Violettas hemska kamp mot svår sjukdom, lungsjukdom för övrigt. Så det kan ju finnas en beröring med nutiden.
Men där går det bra att se grejer som man vet hur det går. Jag menar, du har sett Phantom of the Opera 78 gånger. Du vet precis hur det går varje gång. Men VM 94, det funkar inte på samma sätt då?
Nej, av det enkla skälet att det tar mig tid att förstå kultur. Idrott vet jag med en gång vad det handlar om. Så det klarar jag av med en gång. Men jag måste tänka på varv extra när det gäller operaföreställningarna. Men det är alltså en föreställning som är filmad 2018 på The Metropolitan Opera i New York. Lincoln Center, 66 gatan. 66-67 där uppe. Eller mitt på kanske. Men alltså det är ju... Tänk att ha huvudrollen eller vara med i uppsättningen och... När de drar ridån och det är slut och de lyfter den och det är stående ovationer från 5500 i ett utsålt Metropolitan. Det är mitt härskap. Det är vansinnigt häftigt.
Apropå Phantom of the Opera, så jag såg ju den med föräldrarna i New York för 10-11 år sedan. Tyckte också var väldigt bra, så jag lyssnade på musiken efterhand och kollade på YouTube och sånt där. Och då har det ju kommit upp förslag. Så då var det också just att det kom upp en sån där som släpptes för någon dag sedan, någon inspelning från, jag tror det var Albert Hall i London. Så då har också gjort en sån inspelning här som jag såg om för några dagar sedan.
Passe. Har du varit på Fantomen på operan nu igen?
Det är ju 25-årsjubileet 2011 i The Royal Albert Hall. Och var det med den extra konserten de hade efteråt också? Alltså, efter själva föreställningen kommer ju Sir Andrew Lloyd Webber själv in och tar mikrofonen. Och så tar de in 5 stycken fantomer. Bland annat Peter Jöback. Ja visst, svenske Peter Jöback får dyka upp och vara en av dem som framför The Music of the Night som en avslutning. Ja, det kan man se så många gånger. Mycket bra.
Högt i tak i sporthuset.
Rekord. Svensk rekord 3000 meter. Du slog 23 år gammalt, Andreas, för några månader sedan. Och du gjorde det med de omdebatterade skorna. Som jag pratade om tidigare i sporthuset. Nämligen Vaporfly, som de heter, ifrån Nike. Och det där har ju... Ja, det har varit polariserat i friidrottsvärlden. Och jag menar, jag vet inte vad som gäller för vanliga motionärer. Springer folk omkring på vanliga motionärer omkring på gator och torg med Vaporfly?
Jag kan inte säga att jag ser dem allt för ofta ute på gatorna. Min känsla är att du behöver springa en hyggligt bra fart för att du ska ha någon nytta av dem. De känns väldigt konstiga att springa i när du springer långsamt. Sen ska vi säga att det är ju inte de billigaste skorna.
Vad kostar de?
Jag tror nog upp mot 3000 kanske.
Alltså dubbla priser kanske mot vanliga, vanliga bra löparskor.
Vad är det som känns konstigt i moderat hastighet?
Det ena är ju att de är ganska mjuka, så det blir lite så nedsjunket nästan.
Och du sen, har den där, va?
Ja, ja, precis.
Kan visa.
Sen har vi ju då också att... de är byggda för en man ska springa ganska snabbt. Så det är en sorts...
Slipen.
Jag vet inte om jag ska förklara. Jag har använt dem några gånger nu. Man ser att den här själva rörelsen... När du sätter ner den här så blir det en ganska hackig rörelse när du inte springer fort.
Okay.
När du springer fort så blir det som en mer mjuk rullande. Men när du springer långsamt så blir det liksom bara, känns lite som en skidpjäxa nästan, tycker jag.
Aha. Du måste upp i en viss hastighet för att få liksom lite rullkänsla i det.
Ja, precis.
Okay.
Anledningen till att jag sprang på dem, med dem på SM också, det var just att jag skulle springa 3000 och jag hade kanske sprungit totalt 3000 meter i spikskor sedan finkampen ett halvår tidigare. Och spikskor sliter väldigt mycket, speciellt på inomhusbanor som bara är 200 meter och doserade. Så jag kände att det var en ganska stor skaderisk om jag bara skulle gå på med spikskor direkt. Så då körde jag de här och de funkar ju uppenbarligen för de hastigheterna också.
Var det inte tänkt att det skulle vara någon fjong?
fjädring i den alltså. Så när du sätter ner foten så ska det... Alltså, var det inte det som har snackat?
Jo, i viss mån så anser man ju att det är så. Att man får lite katapulteffekt. Mm. Och det är därför det också det som händer nu 30 april. Alltså om bara några dagar. Så är det så att olika typer av skor där man gör de här tilläggen eller plattor och skum och sådär kommer att förbjudas. Det är World Athletics, internationella friidrottsförbundet, som sätter upp nya kriterier. Det pratade vi om i Miro Sala. Ni var inne på det, att man måste sätta gränsen någonstans.
Exakt, exakt.
För att säkra hem integriteten hos sporten jämfört med tillverkarna och så. Så 30 april, och som jag fattar det då, du får fylla på Andreas, så är det alltså ett prototypskor som det här kanske var en gång i tiden då, eller när det kommer, som inte är ute i handen än per 30 april. De förbjuds, de får man inte använda. Och så sätter man också begränsningar för hur mycket man får bygga upp då med karbonplattor och så vidare.
Det här med prototypskor är ju att från 13 april så måste skor få vara ute och tillgängliga för alla i 4 månader innan de får användas på tävling.
Mm.
Så det betyder att om det är en sko som släpps 15 april så måste du vänta i 4 månader tills du får använda den på en tävling. För okay. att det ska finnas möjlighet för alla andra att kunna använder dem också.
För att säkra ett rättvist tävlande. Mm.
Men sen, det är väl ganska smart.
Ja. Men sen är frågan då, är det här marknadsföringskupp av det här skoföretaget då, som vi redan har nämnt namnet på?
För, men det finns flera.
Ja, det finns flera. Men grejen är att för skobranschen, som jag uppfattar i alla fall, som också har sprungit en gång i tiden och tävlat, det är att den har ju lurat oss jämt. Att de gör magiska saker. Men jag har redan köpt någon rebook i början på 90-talet med Energy Return System. Energy Return System. Och så där, det kommer nya modeller hela tiden. Och att det bara är en bluff. Jag vet flera, vi pratade med Peter Häggström som är expertkommentator på Discovery Friidrott. Han menar på bluff igen, bluff igen. Marknadsföringskupp. Men tittar man på alla tider då, maraton, svensk rekord, maraton, topp 5 i världen genom tiderna, maraton, så är allting satt med den här typen av skor. Så vad tänker du om det?
Jag är ju så här att jag vill kunna jämföra grejer innan jag säger att det är liksom bättre, som mitt 3000 meters lopp. Eftersom jag aldrig har sprungit i spikskor så kan jag inte säga att jag har sprungit bättre eller sämre. Det enda som jag kan jämföra med är vissa av mina tröskelpass. Och där kan jag ju säga att på till exempel om jag springer tusingar, då springer jag ett par sekunder snabbare de här än med vanliga skor med samma laktat.
Och det är inte någon slags placebo i huvudet?
Det kan man, ja, det är omöjligt att veta liksom. Men det som jag kan säga är liksom, springa med mina andra skor som jag sprungit tröskel i och sen så går jag på de här, så har jag samma laktat i blodet och springer ett par sekunder snabbare.
Det är som Folkhälsomyndigheten, va? Det finns inte tillräckligt mycket tillförlitlig data. Man måste vänta här ytterligare en tidsperiod i insamling av data. Det är så.
Exakt, för undersökningar, som jag förstår apropå dessa data, så finns det alltså även oberoende studier nu som visar på att det ger några procent bättre löpekonomi, några procent bättre resultat helt enkelt.
Mm. Jag tror det är framförallt för vissa hastigheter då, som de är gjorda för. Den byggdes ju ursprungligen kan man säga för Kipchoge, där han ska sätta världsrekord på maraton. Mm. Sprang väl om i Berlin 2018 tror jag, var första gången han använde dem. Då blev det ju världsrekord med 1,5 minuter eller något sånt där.
Vad går gränsen för fusk då? Alltså kallar det nästan fusk.
Alltså jag säger, man ska väl inte kunna få tillbaka mer energi än man ger ner i skon, kan säga. Alltså skulle du ha någon liten motor som skjuter iväg dig, det går inte att ha. Men man måste ju ändå vara med att liksom, utvecklingen går ju framåt. Ni har ju snackat som tidigare om stavar, hur de har förbättrats genom åren och sådär. Så för min del så är det mer att jag känner att jag får acceptera de reglerna som finns helt enkelt. Så.
Veckans surr.
Ja, just nu surras det inte mycket här på restaurangbröderna. Vad lugnt det blev. Nu är lunchrusningen över. Känner ni det?
Vi sitter också med social distansering, ska vi stryka under.
Mm.
I alla fall om du lägger ut nästan en armlängd. Ja. Jag har längre armar än dig, men om du lägger ut din arm så kommer jag undan precis, nästan.
Ja.
Mm. Och Andreas är på andra sidan bordet. Ja. Och Martin, ljudingenjör, sitter ju i ett annat rum här borta.
Apropå social distansering så är det så nu att det ska kommas igång lite överallt. Och detta även i länder som har haft det så jobbigt med dödsfall. Både Spanien och Italien har väl över 20 000 dödsfall i bägge länderna just nu. Och båda ligorna i fotboll, La Liga och Serie A, har under de senaste dagarna nu meddelat att de räknar med, eller ja, i alla fall hoppas på, att de ska komma igång i månadsskiftet maj-juni. I slutet av maj eller början av juni. Alltså både La Liga och Serie A. Och det känns för mig i alla fall överraskande med tanke på att det är två av de tuffast utsatta länderna. Och även i svensk fotboll, allsvenskan, så pratas det om något liknande datum i mitten av juni.
Mm. Alltså fotbollen spelar ju en roll i idrotten som är ganska påtaglig här. Tittar vi på Sverige så har ju svenska fotbollsförbund någon form av, alltså fotbollsrörelsen i Sverige, någon form av direktkontakt med Folkhälsomyndigheten. De har missat det där med att Riksidrottsförbundet är den instansen som egentligen ska vara det naturliga bollplanket. Därför att Folkhälsomyndigheten i Sverige har sagt att idrotten får snacka med Riksidrottsförbundet om att komma. Men fotboll, och i de här länderna som vi nämner här, alltså Italien, Spanien, så det är enormt stark förankring i respektive nations folksjäl. Så fotbollen är nog en vilja att dra igång snabbt. Så jag tror att de har kanske de bestämmande personernas öra ganska snabbt. Och det finns en vilja att dra igång. Vad jag reflekterar över är, ja, dels när de drar igång så kan de vara tvungna att stänga ner. Det kan komma in smitta i lagen och alltihopa det där. Men en annan sak som jag reflekterar över är, och det gäller ju även allsvenskan här i Sverige. Det är med absolut största sannolikhet så, oavsett vilket land du tar nu här. Vi pratar om Europa när det gäller fotbollen. Vi pratar om Nordamerika som ska sluta med, som ska landa basketen och som ska landa baseballen, va? Som ska landa NHL i socken. Det blir utan publik. Och det finns väldigt lite som talar på för något annat. Och då tänker jag så här, hur kommer vi som konsumenter och vi som även i jobbet då, ska följa det här, reagera? Alltså, för det blir en ny idrott, va? Ta allsvenskan i fotboll, IFK Göteborg, Malmö FF, snart skiner Poseidon, 18 000 åskådare, en ljummen sommarkväll, och det bara dundrar runt Ullevi där, och vi vet ju alla liksom hur känslan är. Ta ett Stockholmsderby till ett två arena, Hammarby ska möta Djurgården, Frensen och AIK ibland. Och liksom det just idag är jag stark med Hammarby, 30 000 där som bara går igång. Vi har väntat så länge på just den.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Vänta.
Men det är ingen där. Alltså, ska Hammarby lira allsvensk fotbollspremiär, säger vi här nu då, hemma mot Varberg, säger vi. Jag kan inte spela, men vi säger det.
Och så ska häcken,
okej. Och så ska de dra igång Kenta då. Det bara ekar. Vi har väntat så länge på just denna dag. Va? Vad är det? Gå ut och spela. Kom ut som spelare i. Och vad ska du säga att... Och då, mitt herrskap, 90 minuter fotboll, nu kör vi! Vad får vi? Och det här går en gång och vi säger, gud vad skönt att det är igång. Det går två gånger, gud vad skönt att det är igång. Men sen börjar vi liksom, vad vi än tittar på, så är det dött. Själen, pulsen, hjärtat, närheten, passionen, den är inte där. Och det går ju inte att samla folk utanför och titta. Det är social distansering som kommer gälla under tid framöver. Så vi måste liksom hålla armlängds. Du kan inte stå och tända några facklor utanför och tycka att det är där. Alltså, är ni med på vad jag menar?
Mm.
Vart är vi på väg? Vad kommer vi få, hur kommer vår känsla av... Tänk en, vi får igång en friidrottsgala här och det brukar vara 100, vad är det på de här, 40 000 i Zürich eller vad ni vill nu då. Lättsgrunt eller vad det heter. Och de alla tjoar och kimmar och gapar och skriker och det är på väg att bli kanontid. Ingen där.
Hur annorlunda är det som aktiv, tror du?
Det är väldigt stor skillnad. Det kan man bara säga som om man kollar på Mondos vinter. Så när han går och hoppar med den här, var det 12-1 staven, så har jag aldrig använt den på träning, just för att han inte kunnat få adrenalinet till att kunna hantera den. Att gå in på en arena så är det just att du ser publiken, du känner liksom stämningen, alltså att det är då du känner att du kan prestera bra. Om du inte har dem där, då är det svårt att göra en bra resultat, just när det är liksom så, ja, men fysiskt och adrenalinberoende liksom. Jag känner för min del att jag kan ju omöjligt tagga till lika mycket på en träning som på en tävling. Det är, hur mycket en försöker så går det inte.
Och som åskådare, du älskar ju också fotboll. Det var ju någon Champions League-match nu utan publik. Och det var ju fiasko att titta på. Och det var ju sista omgången i hockeyn utan publik. Och det var ju också fiasko. Och Modo mot Björklöven i någon kvalmatch. Och ingenting funkade att titta på. Och då funderar jag på, Och det är ju det här som supportrarna också har varit inne på så mycket när det handlat om det här med när man vill göra protester mot polisen och så vidare. Att man kör 10 minuter utan publik innan man kliver in för att också markera för omgivningen hur stor del av ett idrottsevenemang som verkligen är publikens inramning. Och det tycker jag man känner av det. Så jag börjar fundera på, ser man hellre en bottenmatch i Superettan med okej publik, det kanske inte är bottenmatch i Superettan, men i alla fall, jämfört med en högoktanigt rent fotbollsmässig Champions League-match utan publik, att det är en sån stor del av totalupplevelsen?
Om man tänker allsvenskan så tycker jag att publiken är ju en sån extremt stor del av det. Fotbollen är väl kanske inte alltid den bästa, om man säger då att gå och kolla på en Premier League-match vid 13.00 och sen slå på en allsvensk match vid 15, det är kanske inte alltid så mycket skönlig då, men just att läktarkulturen gör att det blir så bra. Så för min del så är jag jättesvårt att säga det där. Sen, för man gillar ju bra fotboll också, men utan publik så blir den ju inte lika bra heller.
Och Spanien är intressant, för jag tror helt rätt i att det kommer, idrotten verkar kunna komma igång kanske lite fortare än vad vi trodde, men utan publik. Och alla epidemiologer som dyker upp säger ju det, att det kommer inte bli, sommaren kommer bli ungefär som vanligt, sades det ju igår, såg jag på Aktuellt. Men ni kan inte gå på några stora begivenheter eller konserter eller evenemang. Så därför kan man ju tänka sig att, som du är inne på Lasse, att oavsett om vi pratar La Liga, Serie A, Allsvenskan, så är det alltså kanske månader utan publik.
Ja, vi kanske får hela Allsvenskan 2020 utan publik. Det blir en serie, men det är ingen där.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Boktips har handlat om ett par veckor. Ett sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vår hemsida, ni kan skriva lite längre. Det var ju fotboll och hockey som vi höll oss till förra veckan som kom in. Och nu så ska vi till att börja med höra, precis som du gjorde med Stefan Holm förra veckan, Andreas, har du några tips att komma med till oss? I coronatider.
Mitt stora tips är ju The Secret Race, heter den. Som jag ser här. Som handlar om ändå en cyklist som heter Tyler Hamilton, som du har nämnt i ett tidigare avsnitt. Kan du komma ihåg när?
Vilket avsnittsnummer?
Nej, kan du komma ihåg i vilket sammanhang?
Tyler Hamilton.
Det visar vad Tommy går och tänker på alltid, nämligen avsnittsnummer, avsnittsnummer, avsnittsnummer.
Ja, men kan det varit när vi hade Wacky och pratade om, nej, det var inte det.
När du gick igenom en lista med de konstigaste dopingbortförklaringarna.
Just det, bra. Någon sån här 10 konstigaste, ja.
Ja, precis.
Vad var det han hade för förklaring? Det är det som står i den där.
Det kommer. Det var ju...
Spoiler alert här.
Testas för att han bland annat hade ett annan människas blod i kroppen. Och då var det ju hävda om att ofödda tvillingen...
Just det, det var det.
Han visar ju i boken dock att det var mer för att påpeka att testet kanske inte var helt tillförlitligt, att det fanns olika grejer som skulle kunna påverka att den gör ett felaktigt positivt utslag. Men det handlar om då är den här cyklisten Tyler Hamilton som var elitcyklist på slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Och han körde bland annat under 4 eller 5 säsonger tillsammans med Lance Armstrong. Och han berättar om allt som gjordes bakom de stängda dörrarna. Och det som var spännande var att första utlagan av den här boken kom ut innan Lance Armstrong hade erkänt på doping. Så när man säger, läser första citat här på utsidan är ju "The secret race isn't just a game changer for the Lance Armstrong myth. It's the game ender."
Ja, det var den där typen av vittnesmål då som till slut pressade fram att Lance Armstrong hos Oprah Winfrey erkände alltihopa.
Ja, men väldigt spännande bok. Och det som jag gillar är ju alltså den här Tyler som han är. Han, förutom att han tog just den här doping, så är han ju en ganska... Han är en väldigt hård person. Alltså, jag har ingen egentligen talang för cykling. Min talang är att jag tål smärta. Man ska ju inte avslöja för mycket, men bland annat någon tour där han i min krasch precis i början bryter nyckelbenet och kör klart hela touren. Kan liksom inte stå upp på cykeln, och märker att om jag gnisslar mina tänder så känns det inte lika mycket i nyckelbenet. Får ju sluta med att han får rekonstruera 4 tänder, eller 11 tänder i munnen.
Nej.
Så det är en väldigt spännande bok om både om allt som de gick igenom under den perioden och det extrema livet de hade.
Jättebra tips. The Secret Race, den måste vi...
Ja, jag började läsa den på förmiddag och blev väl kvar på kvällen där någonstans. Jag kunde inte släppa den.
Då tar jag vid här och inleder med Mats Wilanders Spelet bakom rubrikerna. Den är ju skriven av den före detta sportchefen på Sveriges Television, Per Yng. Det är Fredrik, ska jag säga, Spadaro och tv-redaktören David Olofsson som tipsar om Spelet bakom rubrikerna, Mats Wilander.
Om vi håller oss till tennis också, Andre Agassis Open, den verkar spännande. Det handlar ju bland annat om Agassis krävande och lynniga pappa som är pressad honom från unga år. Ett citat ur boken som är rätt uppseendeväckande kring en världsstjärna i tennis. Jag hatar tennis. Hatar det med en mörk och hemlig passion. Det har jag alltid gjort, sa Andre Agassi. Det var Leo Östborg som tipsade om Open.
When the game was ours, det är basket om NBA-stjärnorna Magic Johnson och Larry Bird. En fascinerande historia berättas om två så pass bittra rivaler som blev bästa kompisar. Magic Johnson och Larry Bird, ja det är stort. Johan Härdfelt, Härdan, skicklig tv, EVS-operatör är det som tipsar Härdan. Härligt.
Vad är en EVS?
EVS är ju en sån här...
Ska bara testa om du vet.
De med reprismaskin, va?
Ja.
Som man tankar in bilder i och sen mycket snabbt kan backa upp. Och så är det inte det som är märkt med olika färger också i...
Ja. Starta blå, starta gul.
Exakt,
starta...
för att kunna veta vilken repris det är som ska gå då, så bildproducenten vet vad de ska välja.
Och en av de skickligaste i landet är ju killen som klipper vår podd här, Martin.
Ja, på just det. Håller Härdan med om det?
Ja, det är ett race, mellan dem. Det är ett race.
Härdan, och det är ju kollegor till oss det här. Men ja. When the game was ours, som NBA-stjärnan Magic Johnson och Larry Bird ska på intet sätt komma på andra plats i den här frågan.
Och båda de var väl med i Dream Team, va? Båda de spelarna. Alltså det första Dream Team i Barcelona, och där var ju även förstås...
Stort. Ja, 92 Barcelona.
Där var ju främst Michael Jordan med. Det har kommit en dokumentär precis om Michael Jordan på Netflix, såg jag. Så, som man kan titta på. Men här pratar vi böcker, och Playing for Keeps, som är skrivet av David Halberstam. Det handlar om Michael Jordan och den industri som han skapade på och utanför planen är ett annat tips.
Caroline Waldheim är det som tipsar om Emma Igelströms All In. Och det är ju lite mer krävande rader det här. 2010 kulminerade 6 års problem med ätstörningar, alkoholism och självmordstankar. För detta världsrekordaren Emma Igelström berättar sin historia om hur hon hittade sin väg att våga leva ett nytt liv. Det är en bok som ingjuter mod, som inspirerar och som ger handfasta tips på hur du kan göra om du nu bestämmer dig för att leva det liv du vill. Emma Igelströms All In.
Som vi har jobbat med på Radiosporten där hon var expertkommentator tidigare. Motorsport, flera intressanta tips. Magnus Nyström, din kompis.
Ja.
Och min kompis.
Ja,
på Expressen.
Ja, numera nyhets... Han har ju flyttats till nyhetsredaktionen under det att det inte är någon idrott som pågår. Så han gjorde ju 2 längre reportage med Agnes Wold. Denna Twitterstjärna i pandemihimlen, eller på pandemin.
Och Magnus är ju mångfacetterad. Jag tror han har varit fotograf tidigare och han jobbar i tv, han är tidning, nu Expressen. Och han har skrivit den här boken Utan bromsar, Tommy Jansson, legenden som dog ung. Om speedwayföraren Tommy Jansson som spåddes en lika lysande framtid som Tony Rickardsson, men som dog efter en olycka vid 23 års ålder. Men det handlar om mycket mer än det här. Det är en berättelse om manlighetskultur, supporterkultur, landsortskultur, om drömmen om att frigöra sig utan bromsar från de lagar som binder folk vid sina ursprung. Och tipset kom från en annan journalist, nämligen Sven Gustafsson som är reporter på Dagens Nyheter.
Pelle Fosshaug har skrivit om en bok som heter Bandygalen. Jocke och Magnus Längerfält är det som tipsar. Fosshaug brottas med poliser, hotar domare och slår ner motspelare. Per Fosshaug har ju skapat fler rubriker än någon annan svensk bandyspelare, det kan man hålla med om. Och i den här boken berättar han själv om sitt humör och om skandalerna. Om whisky med landslaget på uppvärmningen i Sibirien, man måste hålla värmen. Om sprit i spelarbussen. Om läggmatcher och spelskandaler.
Wow.
Vad är det som händer? Det är en berättelse om en pojke som mognade sent och som aldrig skaffade sig någon utbildning, men som tog sig fram på sitt eget sätt och som blev Sveriges kanske bästa bandyspelare genom tiderna. Ingen annan har spelat 9 VM-turneringar, vunnit 5 VM-guld, 9 SM-finaler, 6 SM-guld.
Friidrott också då. Det du inte såg måste vi nämna förstås. Patrik Sjöbergs bok som blev så uppmärksammad när den kom för några år sedan. Det är Anneli Pettersson som tipsar. En av de största i svensk friidrott, för detta världsrekordinnehavare och världsmästare. Om framförallt, rubriken handlar ju mycket om att han här beskriver, det var ju det som var det stora avslöjandet, sin komplicerade relation till sin tränare Viljo Nosiagnen, som ju också blev hans styrfarsa, men som utövade sexuella övergrepp mot både Patrik och andra pojkar. Det handlar om förnekelse, om smärta, om skam och skuld verkligen. Men det handlar också om mycket annat. Det är egentligen en mindre del av boken som handlar om det här. Utan det är också hur Patrik nådde toppen. Och också mycket om det här med alla tidningsrubriker och så som har kommit och gått genom åren om Sjöberg. Och det beskriver han också väldigt osentimentalt. Jag kan lägga på med till friidrottstips här. Jolanda Engarambe, som du... är ni i samma klubb ju?
Yes.
Ja, just det. Jolanda, ni är jättebundisar förstås.
Ja, i alla fall när hon är... i Sverige. Hon är ju USA-baserad just nu.
Sveriges främsta medeldistanslöpare på damsidan året som gick, kan man säga, va?
Mm, ja, absolut. Inget snack.
Vann ju dubbel på finkampen, gjorde du inte det?
Jo, 8-15. Var väl med på 3000 meter inomhus på EM också. Gjorde en väldigt bra 5000 meters tid, så väldigt bra allroundlöpare.
Hon har ett tips till dig, om du inte har läst den. Slaying the Dragon, Michael Johnson. Har du läst den?
Nej, får jag ta och göra. Man läste på Twitterinlägget, så hade väl Jolanda läst den upprepade gånger också. Ja. Så då lär den ju vara bra.
Hon skriver det att det är en berättelse om hur man som idrottare kan hantera både framgångar och motgångar. Det du har fått vara med om också, Andreas. Konkreta tips till läsaren kring detta. Och Jolanda gör så inför varje säsongstart att hon läser den igen och blir inspirerad på det sättet.
Här har vi en tungviktare, va? Frontlöparen. Det handlar om Gunder Hägg, som ju är en av Sveriges absolut främsta idrottare, får man nog säga, va, någonsin. På samma sätt som Sverige stod still när Ingemar Stenmark åkte skidor, stannade Sverige och svenska upp i sina radioapparater när Gunder Hägg sprang. Han slog ju världsrekord på världsrekord. Historikern och journalisten Björn Lundberg har skrivit boken som alltså heter Frontlöparen, och den har precis lanserats. I början av 1940-talet slog Gunder Hägg 15 individuella världsrekord i friidrott, början av 40-talet, alltså under kriget. Och 1946 innehade han världsrekorden på alla medeldistanser. Efter kriget blev Gunder Hägg anklagad och fälld av Svenska friidrottsförbundet för att ha tävlat mot betalning. Det var vid denna tid kraftigt fel och emot förbundets regler. Han blev avstängd på livstid, Gunder Hägg, för att ha tävlat mot betalning. Frontlöparen är också en berättelse om det svenska folkhemmet och om en man som både bokstavligt och bildligt talat sprang ifrån sin samtid.
Någonting du fastnar för här?
Jag är lite spänd på Agassis bok. Jag gillade det citatet du tog upp.
Det är... att hata med passion måste vara noterat.
Det är, man känner ju lite den ibland för löpningen, får man säga. Jag kommer in där och har sprungit en 3 mil, det har spöregnat och blåst, och jag känner, vad är det jag håller på med egentligen? Då känner man lite där med hata med passion. Det är, ja. Den känslan kan man känna igen ibland.
Och vi också, va, Lasse? Ja, men vi bara känner, ibland har vi snack. Jag orkar inte förbereda match till.
Nej, men alltså,
jag orkar inte. Man ser pärmarna.
Nu vore man överlycklig om man hade en match att förbereda i och för sig.
Men jag
känner inte igen den här grejen av att komma in från löprundan och känna att jag inte har kvar passionen för löpning. Det känner jag inte alls igen. Jag vet inte vad vi pratar om där. Det känner jag inte.
Ja, måste man ju ha någon passion till att börja med.
Tack för alla. Vilket engagemang där ute.
Ja, vi ska skicka ett särskilt... Du sa att en av våra lyssnare som ville dra igång den här tråden, va, med boktips under virustider.
Johan Holmgren.
Just det. Tack, Johan.
Det som är häftigt med böcker, förutom att de finns nu både ljudböcker, jag lyssnar mest ljudböcker numera, är ju också att de finns ju också att låna på biblioteken. Vi ska inte glömma biblioteken. Helt gratis. Låna många av de här böckerna. Mm. Men länge sedan du var på Bibblan, säger alla sig, på din min.
Jag är ju född och uppvuxen i Solna. Vi hade ju inget innecentrum i Solna på den tiden. Då låg biblioteket vid det blåsigaste torget i Sverige. Man kom aldrig in på Bibblan, för man blåste förbi nämligen. Det var ett jäkla läge.
Nu ska jag hämta
kärlekspåsen.
Okej.
Ja,
kärlekspåsen. Angen.
Bra kast.
På puffskyddet i mikrofonen så hamnade kärlekspåsen. Men just det, för upplägget nu, Lasse ser väldigt förvånad ut, för jag tänker, jag ska ju kärleksbomba här, hur kan ni dra en lapp för det? Men vi gör så här att du ska iväg och träna ju.
Det ska jag göra.
Vad var det? Det var 19 kilometer?
10 gånger 1000
var det. Precis. Med en minuts vila.
Perfekt. Lasse, bra koll.
Och vilken laktatnivå?
Nej, jag kommer inte kunna sova en natt i följd av att jag tänker att du aldrig återhämtar dig från detta.
Vilken laktatnivå ska ligga på?
Mycket god.
Nu har jag dragit en lapp här, ja. Ska vi se.
Och det innebär alltså att det här är nästa veckas kärleksbombning. Mm. Denna veckas kommer strax. På lappen står
Sally Bauer.
Mm, hon nämndes ju, vi la ju ner henne jättenyligen, ja. Hon nämndes ju i, om det var förra avsnittet, det var hon som
simmade. Det,
precis, simmade över kanalen. Den första...
Ja, det var med, när det var med Jens Fjällström och Thomas Johansson.
Ja, exakt. Den första svensken att simma över Engelska kanalen, och den andra kvinnan, tror jag, Sally Bauer. Och det var ju det här, just det, var ju det att det var bara några dagar före andra världskriget. Mm. Vi fick ett lyssnartips om det där. Jag tror Mikael Häggström heter han, lyssnare.
Men ni debatterade ju om vilket håll... Alltså, ja. Alltså Engelska kanalen, är inte det Dover-Calais vi snackar om?
Ja, det, man kan komma över på olika ställen kanske.
Men det är väl närmsta, eller? Ja, det, vi får reda ut det.
Ja, det reder vi ut nästa vecka. Sally Bauer.
Yes. Då ska jag väl börja röra mig mot träningen.
Kör du de där skorna, eller?
Det ska jag göra.
Ja.
Ska komma gå fort.
Det är bra. Stort tack för ditt tredje besök i sporthuset, Andreas.
Tack för att jag fick vara här. Nu måste jag vara en av de aktiva som har varit med flest gånger nu när Irma har...
Mm, bra.
Du har en egen lista där. Men alltså det är 201, 212 och 241.
Mm.
Avsnittsnumren. Ja, men jag ville bara liksom visa att jag...
Ja, du har något minne.
Tack. Mm.
Tack Andreas, vi går vidare med det här.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Spännvidden i idrott är ju många gånger det som fascinerar kanske allra mest. Det vill säga att det understundom är motigt, motgångar, skarpa ord som fiasko, och på andra sidan då euforiska ögonblick som sätter sig ett djupt spår i folksjälen egentligen. Och det är nog så för svensk ishockeys del att Salt Lake City var den negativa delen, fiaskot alltihopa det där, och vändningen i Helsingfors 2003 mot Finland i kvartsfinalen i världsmästerskapet var å andra sidan på den positiva skalan. Men vi kan faktiskt koka ner alltihopa det här av Hartwall Arena i en enda kittel och konstatera att vi har hela idrotten där. Och då tänker jag såklart på minus till plus för Sverige, men också plus till minus för Finland. Och för att kunna berätta historien över ett historiskt ögonblick, faktiskt för båda nationerna, men med helt olika slutresultat såklart, så har vi fått förmånen, Tommy, vill jag hävda, förmånen att få kontakta en legendar i sportjournalistiken och kommenteringen, vår finske kollega på Yllesporten under mängder med år i decennier, Kai Kunnas, som ställer upp för att berätta också med den finska stänket av verklighet vad det var vi upplevde. Kai, oerhört mycket välkommen till sporthuset.
Ja, det var härligt att stiga in i sporthuset med de här orden. Jag nästan rodnar.
Det behöver du inte, men du får berätta för oss. Vi vet och har tagit del av att en sjukdomsbild för dig, en allvarlig situation för dig och familjen, gjorde att du har slutat med att vara som du var. Det vill säga ständigt och jämnt på plats och kommentera precis nästan i alla fall allting, exempelvis i ishockeyväg, men mycket annat också för Ylle. Berätta, var befinner du dig nu och vad är det som hände?
Nu är jag hemma i ett soligt, härligt Raseborg här i södra Finland. Mitt liv förändrades 24 maj 2016 i och med en hjärninfarkt som jag fick, som fortfarande inte läkarna har begripit sig på, varför den kom, hur den kom, varifrån den kom. Det var lite som idrott. Idrott är ovisshet framför allt, livet är ovisshet framför allt. Ibland slår en hjärninfarkt till, ibland slår coronan till. Och man vet aldrig vart livet bär. Du stiger upp på morgonen, dagen kan bli bra, dagen kan bli dålig, dagen kan sluta illa, matchen kan sluta illa, matchen kan börja bra, dagen kan börja bra, den kan sluta illa, precis som matchen, 5-1 kan bli 5-6 och så vidare. Men jag är otroligt lycklig och glad idag. För att jag har verkligen lärt mig carpe diem, jag har verkligen lärt mig att leva i stunden, i nuet. Min fru dessutom, som diagnostiserades med bröstcancer ett halvt år efter mig, Så nu är vi båda free agents. Vi har den stora fördelen att ibland kunna vara med i sporthuset, ibland i vårt eget hus och ibland också fortfarande få vara med om stora idrottshändelser. Så att jag är bara glad och tacksam över livet, att jag kan prata, att jag kan gå, att jag kan stå och att jag kan vara här idag med er hemifrån på distans.
Ja, vad härligt. Härligt beskrivet, och du har ju verkligen klätt dig reglementsenligt för det här för den här uppgiften. Med ja, du får beskriva själv kanske.
Jag har en Finn fan team halsduk på mig. Det finska volleybolllandslagets officiella halsduk, så har jag blåvita brillor, och det som ni inte ännu såg var nämligen min det där blåvita frilla. För jag har också en blåvit frilla med blåvita örhängen och så vidare bortåt. Så att det där, men man kan ju inte visa allt på en.
Det känns som att avsnittsbilden är säkrad.
Ja, det är välkommet. Kai, vi flyttar oss till 2003. Det som händer, Sverige tar ju ledningen i den här matchen. Men det kommer efter det 5 raka finska mål. Jag vet inte om det måste vara, om man bara bryter ut de här ögonblicken från det att Finland kvitterar till 1-1 fram till du får 5-1 målet. Det måste vara några av dem i resterande del av den första perioden och en bit in i den andra. Häftigaste finska ishockeyminuterna någonsin.
Ja, Kalli ottaa taitavasti kiekon haltuunsa. Pelaa ihan! Kappa vetää nolla kulmasta kiekon maaliin! 3-1, katsokaa mistä se menee! Rintaselle, Rintanen, ja kova tilanne, ja uusi paikka tulee, ja sinne menee! Suomi siirtyy 4-1 johtoon! Oiku saa Tärströmin kimppuunsa, Suomen ylivoima pyörii mahtavasti. Hei! Uskotteko kotona? Peli on 5-1!
Referenten Antero Mertaranta i 5-1 målet, så skriker han: tror ni på detta där hemma? Tror ni på detta där hemma? Så att där fanns nog lite det här att det här kan inte hända. Jag skulle säga att på ett sätt hade Finland ganska oförtjänt fått en 5-1-ledning. Allt går in, vare sig det är nollvinkel, vare sig det är powerplay eller inte powerplay, vare sig någon skjuter bra eller dåligt, så går allt in. Och Finland leder, borde kanske ha lett 2-1, men leder plötsligt 5-1. Väldigt oförtjänt. Och det här har man kanske lite på sitt sätt glömt bort. Att sånt där händer i normala fall inte. Att allt trillar in och Tommy Salo blir utbytt. Och samtidigt blir då den andra känslan att när allt går in, så blir det väldigt logiskt. Det blir väldigt naturligt att reta på ryggen och liksom tänka att det här är klart. Och de här två känslorna gör den här matchen märklig. Det oförtjänta och det väldigt logiska att reta på ryggen och släppa in motståndaren mentalt igen i matchen. Och det där hände också mig som referent. Det här är klart. Finland är vidare. Sverige är ute. Haha, härligt. Och det var också som referent oerhört jobbigt att sitta där sedan i tredje perioden när målen börjar trilla in och det är 6-5 och du har redan för länge sedan sagt att Sverige är ute och Finland är i semifinal.
Kan vi höra på 5-5 också som kommer här i tredje perioden? Nu får du guida oss igenom vad som sägs på finska här. Först är Lasse och sen kommer vår finska tv-kommentator.
Forsberg långt ner i egen zon, kommer pucken nu över blå, nu över med röd, in i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande, skriver ner bakom buren. Gör mål, köksvägen! Peter Forsberg gör ett drömmål! Peter Forsberg gör ett drömmål! Han gör ett oerhört vackert ishockeymål! Över hela rinken, åker runt och luggar ett helt finskt lag, lurar målvakten Nurminen och lägger in pucken köksvägen. Ett drömmål för Tre Kronor, ett drömmål för Peter Forsberg, och Sverige är i fatt. Sverige når 5-5 efter 8-22. Otroligt, vilket mål!
Det finns ju bara en i hela världen som gör på det sättet, det är nämnda Peter Forsberg.
Ja saa vietyä kiekon aivan vapaasti ja vanhanaikaisella. Ei voi olla totta.
Ei voi olla totta. Det här kan inte vara sant. Och när man hör på dig Lasse här, så det är ju samma sak. Inte tror du riktigt själv heller på att det här 5-5-målet som du såg just kom till på det sätt som det kom till.
Sporthuset ringer upp.
Vi hade ju förmånen, du och jag Tommy, att under mängder med år jobba tillsammans med Lars-Gunnar Jansson som expertkommentator för Radiosporten. Tjena LG!
Tjena, tjena!
Du LG, vi snackar ju om den svenska historiska vändningen i Helsingfors när 1-5 underläge i Hartwall Arena i kvartsfinalen blev seger med 6-5. Om du ska sortera in det här med all din erfarenhet, hur skulle du nu med vad är det? Det är 17 år va? 17 års distans till det, kunna sortera in det här i den svenska hockeyhistorien. Hur stort är det här?
Sett i det stora perspektivet, Lasse, så är det finast jag har upplevt. Och det tror jag många svenskar kan intyga i. För att om man säger debaklet året före borta i USA och OS då, och så kommer det här. Det finns ingenting annat tycker jag att jämföra med. Sen klart att det finns ishockeymatcher som kanske har varit tekniskt taktiskt bättre. Men själva upplevelsen och just det här som vi kände, som jag pratat om ibland efteråt, tror jag, hur det blev tystare och tystare då i arena och hur man nästan kunde höra den berömda knappnålen falla. Och uttrycken, ansiktsuttryck på finska publiken och därifrån, det var mäktigt. Jag kommer aldrig glömma det.
Kan vi få ett LG-uttryck på hur Lasse såg ut efter den här vändningen? Har vi något från din vokabulär? Hur såg han ut?
Han såg ut som en fiollåda i ansiktet.
Sekunder kvar på 11, Sakko Koivus utvisning 15-02 i tredje. Så vinner Sverige teckningen, men kan ju hålla pucken i zonen då. Sundin skjuter för styrning, kommer i mål! I mål! Per-Johan Axelsson! Och Sverige gör 6-5! Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors. Sverige har vänt mot Finland. Efter 15-06 så styr Per-Johan Axelsson in Ronny Sundins avslut från distans. Ett lösskott så himla löst som alla lösa kan vara. Men det räcker för Per-Johan Axelssons styrning går in mellan benen på Pasil Orbiden. Och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt. Det kan nästan inte hända.
Det har just hänt.
Otroligt! Zetterberg går över blå och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det gör ingenting för matchen är slut. Och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal till seger med 6-5 efter en insats som bär bragdens stämpel. Och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist, en av många hjältar. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt, det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på.
Det går alldeles utmärkt. Ja, jag fortsätter nu.
Alltså, om ni märker Lasse och LG, det är det här som är skillnaden på en expertkommentator och en icke-expert. Som Lasse och jag som härjar på och ropar och dör och tror inte på vad vi ser. Och så säger LG lugnt, men det har just hänt. Och vet ni vad, som pricken på i här så har jag faktiskt en av mina bästa någonsin idrottsögonblick. För att efter matchen, där sitter Juhani Tamminen, Solkungen, och jag och tittar på varann. Vi är deppiga, vi är tysta. Ingen säger någonting som går förbi oss ut från läktarplats, vare sig man är publik eller något annat. Vi bara sitter helt tomma i rocken och förstår ingenting. Och så småningom lommar vi sedan iväg till hissen för att ta ner hissen från Hartwall Arena. Vi var i femte våningen. En person är i hissen. Foppa Forsberg. Peter Foppa Forsberg är i hissen. Så där halvsvettig han har varit, alltså i SVT:s studio. Och så möts våra blickar och så säger Peter Forsberg: förlåt att jag förstörde er fest.
Ja.
Och så åker vi i stort sett halvtysta ner. Jag klappar lite om honom, grattar honom. säga lycka till Sverige i fortsättningen. Förlåt för att jag förstörde er fest. Det är det här mänsklighet är när den är som bäst. Du säger förlåt för att jag förstörde er fest. Ni skulle så gärna ha fått vinna. Det skulle ha varit så härligt om Finland skulle ha fått vinna på hemmaplan.
Det är ju rätt på något sätt att Peter Forsberg får avsluta vårt minne ifrån Hartwall Arena. Och det känns härligt att hans ord från hissen också berättades av ett ögonvittne. Tack så mycket Kai Kunnas, och tack så mycket för att du var med i Sporthuset och delade med dig frikostigt som alltid av minnesbilderna.
Ni var väldigt, väldigt bra och så att säga sydde ihop det hela, och härligt att Peter fick sista ordet. Jag skulle säga om idrott så här, nu speciellt i dessa coronatider, när vi vet att läkare, sjukvårdare, butiksbiträden, städare håller världen igång. Det om ni två och jag tystnar spelar inte så stor roll, för att idrotten är världens viktigaste bisak. Men tack för att jag fick vara med.
Kai, stort tack för att du var med och gav tiden till oss i Sporthuset. Och all kärlek tillbaka.
Och vi säger stort tack också till Andreas Almgren som ju var med tidigare, och till restaurang Brödernas som ju fanns med för den här hamburgertestningen här i början. Och LG Jansson som dök upp här mitt i alltihopa. Så det är många som har varit inne i Sporthuset idag. Avsnitt 242 nästa vecka. Tack Lasse och alla Sporthuset-lyssnare och Kai Kunnas och alla ni som finns där ute. Ha det bra så länge. Hejdå.
Hej då! Hej då Sverige! Ni är härliga!
Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på.
Det går alldeles utmärkt.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.